Välkomna till Astrapod, en podcast om samhälle, kultur och feminism. Idag ska vi tala om arbete. Och jag heter Ylva Pereira och jag sitter här med Johanna Brun och
hej.
Marie Lindman.
Hej.
Börja med att berätta, vad arbetar ni med? Vad är er relation till arbete?
Ja, jag arbetar just nu som grafiker och illustratör och skribent, frilansskribent. Och studerar också. Skriver färdigt min gradu i konstvetenskap och har en del kvar också i mina studier i grafisk design i Lahtis designinstitut.
Jag är filosof, har grubblat på arbete som tema och är lite frilansskribent då och då. Och från och med imorgon så är jag också arbetslös, så det är för närvarande min relation till arbete.
Och jag i min tur är också frilansskribent, frilansjournalist, också lite på radiosidan. Och så studerar jag just nu litterär gestaltning i Göteborg, så jag är också yrkesverksam som författare, kan man säga. Orsaken till att vi har arbete som tema är delvis det att Astras senaste nummer hade arbete som tema. Men också det att vi vill lyfta upp att arbete är en feministisk fråga. Och där tänkte jag om du, Marie, som är den av oss som har forskat i det här, ska kunna berätta lite om varför är arbete en feministisk fråga?
Ja, så jag tycker att det lyfter fram en stridsfråga i feminismen som är lite under ytan på sätt och vis, som handlar om jämställdhet. Som jag tycker att man ska ta upp av det, att ha jämställdhet liksom, om det system vi har. Om att liksom inrätta oss i det så gott vi kan och liksom få det så liksom jämlikt som det går. Liksom med lika löner, heltidsmöjlighet för kvinnor att fördela liksom föräldraledighet och sånt som är viktiga saker. Eller kan jämställdhet också handla liksom om att utmana systemet, att utmana kapitalismen, att utmana arbetslivet, att utmana sånt som vi ofta tänker att är liksom, ja, självklara saker.
Så skulle du säga att det finns en risk, eller att det kanske också helt är så att det finns någonting i vårt arbetssystem just nu som är ofeministiskt i grunden?
Ja, 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 det skulle jag säga. Det skulle jag säga. Och det är konkurrens, kort sagt.
Mm. Okej, okay. Konkurrens. Vill du utveckla lite?
Ja, alltså jag tycker att konkurrens tar liksom fram det sämsta i oss också. Det tar fram så här jättemånga så här könsstereotyper och könsmönster som inte är det minsta bra. Typ så här, den duktiga flickan som måste som anpassa sig för att liksom passa in och göra sitt bästa och bli accepterad och miljoner gånger bättre än män för att liksom lyckas. Mm. Eller som män som blir den här streben och blir liksom måste också anpassa sig till den här mannen som ska hitta sin väg och bli den här fria, oberoende individen. Så, ja. En massa såna här trötta klischéer som poppar upp i oss när vi måste konkurrera om jobben, om liksom sysselsättning.
Jag håller nog också med om att det är liksom att på något sätt det enda sådär sättet att bli jämlik är då att jobba lika mycket som någon man eller något sånt liknande. Liksom. Mm. Att det är på något sätt att man ska vara ekonomiskt oberoende, så det är liksom enda sättet. Då har man ju det som den enda skalan, liksom det enda målet. Att alla ska jobba liksom lika mycket och tävla, liksom att vi ska alla tävla.
Precis.
Men vi ska liksom tävla i samma tävling och man ifrågasätter aldrig själva tävlingen. Så det är kanske liksom i princip exakt samma sak som Marie just sa. Men att,
ja. Mm. Men hur tycker du att du ser det inom din bransch?
Ja, i min bransch är ju, alltså, om vi talar om grafisk design, så den är ju jättekompetitiv. Det beror väl delvis på att man kan i princip börja jobba ganska tidigt. Det vill säga att du behöver liksom inte få papperna i handen och sen först liksom börjar du jobba. Utan många börjar frilansa redan ganska tidigt och så här bygger upp sin portfolio och så vidare. Och där så är det ju det att det är superhård konkurrens på det viset att det finns ofta de som är redo att jobba gratis. Mm. Vilket är ett jättestort problem och det är jätteosolidariskt för branschen i stort att man jobbar gratis. Men det finns ofta de som är sådär att, och också så här kunder tänker du att synlighet är liksom en valuta, och det är verkligen en valuta. Jag har också gjort helt i början, egentligen före jag hade kommit in där i Lahti, så gjorde jag vissa gratis grejer, men det var helt enkelt för att komma igång. Men att nu har jag som princip att jag gör liksom ingenting gratis. Just det. Sådär. Att liksom man måste nästan sätta den principen. Så att liksom det här med tävlingen är ju superstarkt, just för att jättemånga jobbar som frilans, och det finns också ett överutbud på utbildat folk inom den här branschen, vilket ju liksom är en grundläggande problem då, att man har utbildat för mycket.
De branscherna jag har jobbat i har många likheter på det viset, att det handlar om att göra uppdragsbaserade liksom alltså utföra sitt arbete på uppdragsbasis, antingen det då handlar om att leverera texter eller någonting sånt. Ja, och det är liksom det knepiga är ju det att man på något vis nästan förväntas be om ursäkt för att man ställer krav, och det är ju det som är det idiotiska. Det har vi pratat ganska mycket om, jag och Adrian som jag bor med, som också är frilansjournalist, och vi har jobbat som kritiker en del, och det här med att på något vis att det känns som att det blir liksom, vi talade senast idag, att det är ändå som att vi kan stå och be om ursäkt för att oj nej, vi borde nog fråga efter arvode ordentligt så vi börjar, att inte kan man ju vänta sig att de ska ha sagt det, och att det ändå det faller. Det tycker jag också, det man märker bra, att det handlar om en kapitalistisk, individualistisk princip, att du förväntas själv ta allt ansvar för att hålla din integritet och hålla dina värderingar, att det är inte systemet har inte någonting sånt inbyggt överhuvudtaget.
Precis. Och det tror jag också är på något sätt väldigt tönat, att många kvinnor lär sig liksom att det är lite fult att ställa krav, och man ska inte liksom vara högljudd och man ska inte liksom vara hård. Jag tänker till exempel, det kanske inte hör riktigt hit, men på något sätt gör det ändå. Jag tänker på den här THU-strejken, den här vårdstrejken som var för typ 5-7 år sedan. Okej, okay, time flies. Anyway, så. Det var också en vårdstrejk på Åland för några år sedan om samma sak. Lönerna i vårdbranschen. Och där så anklagades de här kvinnorna som ofta jobbar i den branschen, det finns ju också män såklart, men att genast när de ställde krav på liksom bättre löner, också delvis bättre arbetsförhållanden, så sa man att de är så giriga, de tänker bara på pengar, att det är bara pengar, att de ska ju vara drivna sitt kall.
Ja, precis.
Ja, jättetrist liksom, hur det här kom upp så snabbt.
Ja, verkligen. Mm. Och det där är ju inte, liksom, det är ju ett annat sorts skall, men också att jobba inom en kreativ bransch. Så där rider nog de här uppdragsgivarna också på en viss sorts sån här liknande tankegång, att det att du sysslar med någonting som du då liksom rimligtvis tycker om, liksom att skriva eller göra bilder eller vad som helst. Så de tänker liksom att det är roligt för dig att göra det och att du njuter av det. Men att ett jobb är ju nog sen alltid ett jobb. Visst njuter man av vissa moment av det, men att om du har en uppdragsgivare och du dessutom inom grafisk design ofta ska på ett sätt uppfylla en annan människas vision, så är det är ju jättelångt ifrån att du ska uttrycka dig själv. Liksom. Det finns en del av det, men att det är ändå ett jobb. Men att det finns nog en stor del av det är liksom också det att de tänker att det är roligt att sitta där och rita eller skriva. Sådär. Det är ju inte svartvitt, nu är det ju roligt, inte skulle man ju göra det. Och jag kan också säga att jag mår fysiskt och psykiskt dåligt om jag inte får göra det. Så att visst är det ju en sorts grej som är liksom, som är jätteviktig, men att det är ändå inte okej att uppdragsgivare liksom utnyttjar det, för att det är ändå frågan om min tid.
Exakt, och det är ju jätteintressant att börja försöka analysera att vilka arbetsgrupper hamnar inom den här kallfällan. För det är ju ganska stor skillnad på att vara vårdare och att vara grafiker. Mm. Och jag menar, det känns ju helt idiotiskt att man skulle mena att vårdare skulle måste vårda folk av pur men liksom kärlek till nästan. För att det är ju som hela samhället bygger ju på att någon måste göra det. Det är inte liksom bara...
Och det är inget val, eller liksom, nu är det ju ett val att bli, liksom, jobba inom vården, men att... Precis som du sa, det måste göras.
Och nu menar jag inte att sådär, att grafiska designare kan vi både ha och vara utan, men på ett plan så kan vi det på ett annat sätt än vårdare. Men att däremot tänker jag att när det är ju jätteofta tycker jag strejkar de här piloterna och hamnarbetarna. Precis. Ja. Och nu säger jag inte att det är inte en dansprosa att vara stuvare eller någonting sånt. Men det är också en tydlig bransch där jag tror ingen går och säger att oj, ni borde nog älska det här.
Right,
att inte ska ni ta pengar för att flytta lådor i hamnen.
Jag tycker bara det är så bisarrt att man ställer det här kallet mot att ställa krav och att liksom vilja ha en rättvis bransch. Jag tycker att de ska ju höra ihop. Liksom, att om man ser någonting som ett kall, vilket säkert många gör. Att säkert både grafiker och liksom, vårdare tycker att det är viktigt. Liksom, de gör det meningsfullt, det är roligt. Det, är liksom, det har fyller en funktion som är liksom meningsfullt. Men att fatta bara inte varför det här skulle vara, liksom, stå i strid med att man vill ha en vettig bransch som inte liksom, förtrycker folk. De borde ju gå ihop, för fan.
Men har du någon teori om varför det går så här? Jag menar att det liksom ändå, för du vet att du har pratat om det här med att arbetet i vårt samhälle idag har också någonting i hur vi pratar om arbete som väl leder till att vi hamnar i de här situationerna, för att arbete ofta ska handla om en viss form av lönearbete som ska driva fram samhället framåt. Har jag rätt?
Ja, jag tror att det här hänger samman med den saken att man liksom den där konstiga retoriken klyver arbete i två på ett jätteskumt sätt. Dels det här att arbete är en ekonomisk som aktivitet som skapar värde, ekonomiskt värde. Och sen att arbete liksom är det här individuella som skapar mening. Och så liksom skiljs de här åt och liksom träffas aldrig. Det gör, leder till en massa skumt att de hålls ofta på olika håll också i den här liksom, diskussionen om kall och liksom, ja, också i den här diskussionen om frilansare som kämpar med branschen så är det ofta så att ja, de hålls isär.
Och vilken konsekvens får det då?
Ja, att man inte ser hela bilden helt enkelt. Människor som kämpar med att både få livet att gå runt i vardagen, att gå runt och säga, kunna leva på sitt jobb helt liksom, ekonomiskt, men också liksom, vilja ha något vettigt att göra.
Jag har tänkt jättemycket på det där att det finns vissa saker som vi aldrig kommer att bli fria från. Som, alltså, någon kommer alltid att behöva städa, någon kommer alltid att behöva vårda och laga mat och så vidare. Och att det är någonting som är så. Men det var just den här splittringen som du var inne på, Maria, det är det som tycker att det är så skevt att samtidigt som jag vill kunna kräva rättigheter i det jobb jag gör, så jag är på något sätt alltid medveten om att jag gör någonting som ändå har ett visst element av självutveckling eller liksom passion och sådär. Och nu säger jag inte att man inte kan ha en passion till att städa alla vård, det tror jag också man kan, men att det på något vis också, jag vet inte hur man ska komma runt det där, för det kan också kännas som att det är svårt att inte låtsas som att det är en viss skillnad ändå, att vissa saker måste göras för att vi ska kunna leva här på jorden och vissa saker så måste göras för att vi ska kunna kanske ha ett meningsfullt liv, alltså det är ju inte bara att gå runt och liksom.
Det är just det som jag alltid tänkt liksom att konsten är sådär innehållet i livet, att vad skulle vi göra utan den, men skulle vi inte ha någon film att se på, ingen bok att läsa, ingen intressant bild att titta på eller någonting, att det är liksom, det är på något sätt liksom den ultimata dystopin för mig, att liksom inte ha det där innehållet överhuvudtaget, att det är ju liksom, och de facto så är det ju ofta människor i sådär liksom absolut pressade situationer, så kan de ha hittat styrka just ur konsten. Helt i koncentrationsläger finns fortfarande kvar sådana här konstnärliga produkter som de här fångarna har gjort, att de har liksom tagit det de har haft och de har liksom skrivit små berättelser eller brev eller vad som helst, att det är liksom alls för svartvitt och allt för sån här liksom på något sätt liksom krassbilda vad det är att vara människa också, att tänka att det räcker med att vi är friska eller liksom att såklart finns det vissa nivåer, men det, jag tror att det är mycket mer komplext än sådär att nödvändigt, onödvändigt liksom.
Ja. Absolut, och det knäppa tycker jag just nu är att det är ju inte ens som att vårt samhälle skulle drivas av vad som då är nödvändigt, för att mycket som är nödvändigt får ju inte pengar. Jag menar då, att arbete just nu är ju inte ens det som behöver göras. Det tycker jag att Nina Björk har skrivit i den här Lyckliga i alla sina dagar-boken, att arbete har blivit till det som någon vill betala för, inte som behöver göras. Hur har vi hamnat här? Har du någon teori?
Ja, det korta ordet är väl kapitalism kanske, ett ekonomiskt system som har börjat rulla på av sin egen kraft helt enkelt, oavsett folk vill eller inte, så upprätthåller folk det här systemet liksom globalt, och det handlar om liksom att konkurrera om skapa vinster i global skala, så blir det helt enkelt så här. Det här är konsekvensen, att det som är primärt är liksom det här ekonomiska värdet, och då sen kan man försöka liksom anpassa det och styra det politiskt och sådär, och det försöker ju många länder och många liksom, ja, men att det är ju jättesvårt eftersom ja, i det system vi har så är det primära inte vad som behövs sådär på riktigt utan ja, det är det här ekonomiska.
Du, Maria har skrivit mycket om det här arbetets neutralisering. Och det tycker jag är ju en jätteintressant tanke, att man inte överhuvudtaget liksom går till den där roten i frågan, att det är, liksom, att det är på något sätt liksom självklart att vi alla ska jobba jättemycket. Och att man kan inte liksom tänka sig det där, fast så som arbetsmarknaden ser ut nu, att det funkar inte. Det finns massa människor som har en massa kunskap, men det de hittar ingen sådär användning för den.
Mm.
Att på något vis så kanske man måste tänka om helt, att vad är arbete och, liksom, och hur ska det se ut och hur ska vi arbeta och framförallt så här, varför arbetar vi?
Mm.
Att liksom... just när jag preppade mig för den här diskussionen så, det där, så vände jag mig till en ganska sådär kanske oväntad källa. Men jag började fundera på liksom, i populärkulturen hur det har blivit ett sådant liksom, speciellt kvinnliga artister har under de här senaste åren liksom gjort en massa så här låtar som verkligen liksom lovsjunger arbetets väl.
Mm. Oj,
typ Rihanna. Work. Typ sådär Iggy Azalea som är typ, hur går den idag? No, det går typ likadant. Och sen typ
Britney Spears
som är sådär work bitch. Så det är helt såhär, come on, vad håller ni på med? Liksom såhär, att man tar det som såhär ifrågasätter inte, eller liksom det är såhär totalt typ såhär slav marsch liksom. Jag tycker det är jätteobehagligt. Och sen jämförde jag med äldre låtar, typ Dolly Partons 9 to 5. Och hon sjunger ju helt, hon är ju jättekritisk. Mm. Att hon sjunger om någonting så här att någon använder using my mind and I'm not getting any credit for it och allt möjligt sånt här. Att det har liksom på något sätt sipprat in så där på något sätt så otroligt så här arbetets liksom så här liksom lovsång.
Mm.
Och så där. Och jag tycker att liksom, jätteobehagligt. Och sen tänkte jag först att okej, att vad är det här, att varför sjunger de här kvinnliga artisterna så här kapitalismens lov? Mm. Sen var det ajo, populärkultur, att liksom, det har de ju alltid gjort. På 90-talet så såg det kanske bara lite annorlunda ut, eller så här. Mm. Okej, det här var väl ganska långt. Jag har börjat fortsätta, vad är det här, de här liksom kvinnorna som är så där work, varför liksom? Mm.
Jag undrar om det liksom har att göra med att man inte vill, att idag så vill vi på något vis väldigt ogärna framstå som att vi skulle vara ägda, även om vi är mer ägda än någonsin, så vill man liksom, vi har ett sånt individualistiskt, nyliberalistiskt ideal, så du ska liksom alltid få allting att se ut som att du är din egen boss och du gör vad du vill. Så då tänker jag att det här work är kanske ett sätt att på något vis försöka owna det. Jag har fattat grejer, men jag gör det och jag ska.
Precis.
Men att det egentligen är, just som du säger, det är ju mer något sorts uttryck för en slav.
Ja, det känns moral. Ju lite sådär. Ja, eller, ja.
En otrolig betoning av disciplin, liksom, att man genom att vara så här street smart ska liksom disciplinera sig just så mycket som du bara sa, att man ska säga own the system.
Mm.
Man ska göra det till sitt och vara så smart som man liksom kan överlista alla.
Mm.
Men att, oj vad det kräver arbete, det är som, så hemskt, precis som du. Ja. Du Johanna också säger, Jesus.
Jag blir helt såhär, jag orkar inte tävla. Eller jag blir helt såhär avtänd liksom.
Ja.
Att såhär, nej, hell no. Att jag tänker stötta mig här på min röv och inte göra någonting liksom.
Men jag börjar tänka på det för att en av mina då totalt ounika idoler, alltså Tove Jansson, så hon hade ju som sitt ex Libris, det här arbeta och älska.
Mm.
Och det har alltid, eller även jag har ofta tyckt att det är väldigt fint, men jag har också tänkt på vad hon menar med arbeta. Det börjar kännas också såhär, när den liksom, det motto tycker jag känns lite jobbigt då när man tänker att okej, det är exakt det som vi ska göra nu enligt kapitalismen, är arbeta och älska.
Exakt.
Om man då översätter arbeta till just sådär lönearbetsslava och älska till någon sorts att allting är översexualiserat och sådär.
Mm. Mm.
Och jag tror inte att det var det som hon menar, utan jag tror att det handlade ju mer om det här kärleken till skapandet och att få vara en aktiv varelse i världen, för det är väl det som jag tänker att det är det vi vill när vi arbetar. Det är väl att vi vill liksom känna att vi gör någonting som för världen framåt. Men att, jag vet inte, det känns som att, vad jag sen då, jag tänkte på en annan populärkulturell låt som inte har lika stor spridning, men det var ju Melodifestivalen för några år sedan, kanske 2 år sedan, så fanns det, kom det en låt som heter, som, av en artist som heter Ace Wilder, kom tvåa, ja, som heter Busy Doing Nothing.
Ja,
ah,
och den handlar liksom om att sådär, I'm busy.
Chilla.
Ja, ja, verkligen. Men det var ändå en chilla på ett sätt som jag tänker att också, no, ja, nu ska jag har inte gjort en jättedjup analys av den låten, så ska jag låta som att jag hade, men jag visste, det jag tänkte när jag hörde den var kanske inte sådär, oj nu vägrar jag systemet, utan mer sådär, Netflix and chill, liksom, nu ska jag, vet du, lägga mig tillbaka och sådär. Vilket jag menar, det är ju, det, i någon mån är det ju det som behövs. Men jag tänker att vila kan liksom vara både hem. Jag tänker att det finns ju ett annat mått av vilken roll vila har i vårt samhälle som är väldigt tätt knuten till den här, du ska jobba jättehårt och sen ska du vila. Och vila ska gå ut på att just sådär slökolla på någonting, vara totalt lobotomerad så att du sen kan gå ut och jobba igen. Men att vila, skulle jag väl tro, kan också ha något som mer radikal potential där man försöker vila för att inse vad det är jag skulle kunna göra bättre, liksom, med min tid.
Ja, ja, påminna sig om varför man lever, vad som är
exakt,
viktigt.
Exakt. Ja. Jo, då tänker jag kanske att den här vilan måste komma före arbete och inte efter arbete, vilket vi nu är lätt.
Ja. Alltså, man behöver inte förtjäna den liksom, på det sättet.
Exakt.
Liksom, de är lika viktiga. Sådär.
Mm.
Och det är, det är väl en del också att man ska vara så stressad hela tiden att man aldrig liksom har kapacitet att ifrågasätta vad man håller på med.
Mm.
Att det blir ju också sådär, man gör så mycket så att man hinner inte reflektera liksom varför du gör saker.
Och det tänker jag ju är ett jättestort feministiskt problem, att vi på det viset verkligen är ägda av systemet. Och det drabbar ju, det här tänker jag att drabbar ju absolut både kvinnor och män, det är liksom inte, men jag tänker att det, feminismen ska ju också, det är ju inte emot att det ska vara en feministisk fråga. Inte alls den här precis, men att det på något sätt är väldigt talande hur, men hur svårt det tycker jag att komma loss till filmen. Jag tittar bara på mig själv och jag tycker jag har suttit nu och sagt i 5 år att oj, jag jobbar för mycket, jag borde jobba mindre. Och sen är det jättesvårt för mig att komma ur det, och det har ju dels tror jag att göra med sån här duktig flickakomplex som jag lider av, och det delar jag ju med hur många andra som helst. Och också det här att vara, det blir extra liksom destruktivt i kombination med det här snuttifierade arbetslivet, och varje arbetsuppgift kan vara, det känns som att det kan alltid hänga på det, att få ett jobb igen. Och det här har jag också talat mycket om med andra som frilansar, att det är också någonting när vi jämför, för jag jobbar ganska mycket då på Svenska Yle, och Svenska Yle är en firma som går väldigt mycket runt på frilansare, och det låtsas ibland vara någonting fint för att det ger folk en chans att komma in i arbetslivet och så här. Precis. Men vad det på riktigt är, ska jag nu vilja hävda, är ett sätt att för Yle att på ganska lite pengar producera väldigt mycket journalistik eftersom, och med ganska mycket bra journalistik för att
unga hungriga
exakt, tänker att idag ska jag bevisa, varje dag är dagen jag ska bevisa att jag får vara här. Men någon som har fått en fast tjänst som Yle nu skulle vilja glömma helt och hållet, de kan liksom leva, jag säger inte att de inte kan vara stressade också, det är nog många av dem, men jag märker att det är en helt annan inställning som de kan ha.
Absolut.
Allting hänger i, du kan göra ett halvkastträp en dag, det är liksom fine.
Mm.
Och jag vet inte vad man ska göra åt det, men speciellt det jag ser på att det liksom målas upp som att man ger, att man gör unga en tjänst, att man erbjuder flexibilitet och så här. Att det är någon form av newspeak inblandad som är jätteiffy.
Jag tycker också att det är otroligt liksom otäckt att varje jobb som folk får ska man liksom ta emot med tacksamhet och liksom underdånigt ta emot att åh tack, nu ska jag göra mitt bästa så att jag kan få ett jobb till.
Exakt.
Som perverst. Att det går runt sådär och skapar jättemycket krav och dåligt samvete och en känsla av, tror jag, eller åtminstone gör jag i mig själv varje dag, så känns av ständig liksom otillräcklighet, att jag liksom, nu måste jag liksom skärpa mig för att just som du sa också, Ylva, för att nästa jobb ska rulla in.
Ja, och det är ju också mycket av det här som stora tidningshus också gör, eller de, vad blev du var, Torun sa om att, och jag tror att Hesari också gjorde det, att de sparkar jättestor del av sina fotografer. Och tog in dem liksom på nytt med frilanskontrakt. Så då var det ju att i princip så tvingar man folk att bli liksom företagare. Och då, och det är också, det är ju en liksom skiftning från att då liksom organiserat ta hand om allas liksom allting kring arbete som sjukfrånvaro och man får barn eller så här. Så sen blir allting på individen. att det är ju, och där är liksom den stora lögnen är på något sätt det här ordet företagsamhet som låter så fint och det låter så liksom så här, liksom att på något sätt du tar saker i egna händer och ja, liksom med alla så här förebilder som Steve Jobs eller vad som helst, liksom så här stora superföretag, så, men sen när det är bara du och hela det ansvaret så är det inte så liksom häftigt mer att, men där tänker jag också, eller en sak just det som du talar om Ylva, att Yle också då till exempel då utnyttjar att så mycket unga vill komma in och testa sina vingar och så vidare, så där är också på något sätt det här med arbete och liksom, eller det att det överhuvudtaget kan fortsätta i längden är det att folk accepterar det. Arbete är så stor del av deras identitet. Att jag kan ibland känna att det skulle vara så skönt att ha just något så här fast anställt jobb bara. Mm. Som inte skulle vara så jobbigt. Där man inte skulle behöva investera så här kropp och själ. Men sen blir det lätt en fråga om så här typ brand just och identitet. Att kan jag söka det här liksom ena jobbet som inte alls passar ihop på något sätt med bilderna av mig själv. Liksom. Och vet ni så här, att på något sätt... Det blir liksom jättesär laddat. Mm. Egentligen borde man ju se på livet som en helhet. Att det är inte bara det där jobbet, utan att det finns ju också saker utanför det. Mm. Som sen slutar existera om man hela tiden jobbar.
Och det blir ju tydligt tycker jag med det att det som är den vanligaste frågan om man träffar en ny person. Jag gör det här själv alltså. Jag gör att säga, vad jobbar du med då? Mm. Alltså det är ju det som är det första vi... Det är liksom, vi tror att det är en totalt neutral fråga, även om det ju inte alls är det. För att, jag menar som... om man då är arbetslös eller om man jobbar med någonting som känns som att okej, men jag står inte egentligen för det här, jag är telefonförsäljare eller någonting sånt. Vilket man ju förstås kan älska också, men jag tänker nu tror jag bara sånt jag inte skulle älska själv. Att det är någonting väldigt, och det som är så fånigt där är ju det att när man går på anställningsintervjuer så då är det ju också kärleken till jobbet som man efterfrågas. Så då ska du ju fejka att du älskar. Ja. Jag har alltid drömt om att sälja det här abonnemanget. Mm. Alltså, men vem fan har nu det? Alltså det är ju helt idiotiskt.
Right. Exakt.
Mm. Well, det är Johanna som pratade om newspeak. Jag tyckte det var bra just träffande för det här. Att också det här fejkandet av positiv attityd. Att det finns inga gränser mer på hur mycket man ska liksom älska sitt jobb. Hur det än ser ut och hur dåligt betalt det än är. Och hur snuttifierat det än är. Så det, jag tycker att det skapar någon slags overklighet i att... Liksom, folk kan inte riktigt gnälla mera och som prata skit om jobbet utan folk måste... Och det jag tycker är oroande är om det där newspeaket inte bara är newspeak liksom på anställningsintervjuer, vilket det ju helt klart är att det finns. Men om det också liksom kryper in i hur man pratar om jobbet liksom med kompisar och föräldrar och partners och allt sånt där, om man inte... Också där liksom, känner att man måste upprätthålla, eller vi pratade om här nyss om arbete som en identitet. Om det blir så att om jag liksom säger att jag trivs inte på jobbet till misslyckad och tycker att det är bullshit det jag gör. Så har jag då liksom misslyckats i mitt identitetsprojekt. Att det som är risky med den där bilden av arbete som identitet är också att vad händer sen när man inte kan liksom, när det, ja, bilden spricker. Att kan man liksom kritisera sitt jobb då?
Eller också när det är kanske mer än identitet än sådär. Jag menar, vanligtvis tänker man att jobb är det som du sådär byter ut din tid och ditt kunnande för emot och en ersättning. Men om det blir så att det är liksom, okej, du har den här identiteten som skribent eller liksom grafiker eller vad som helst, men egentligen gör du inga pengar på det. Så hur ska man se på det liksom? Att sådär. Och då kan det vara svårt att liksom släppa den där identiteten för att söka ett jobb där man kanske bara får hyran betald. Och sen sådär. Att det blir liksom så, det har sipprat in på så personlig nivå det här jobbdiskursen.
Absolut. Och det har jag tänkt på ganska ofta just nu, om jag tänker då i mitt arbete som författare eller skönlitterär skribent. Så där blir det väldigt tydligt att det går att leva på det i vissa etapper om man får stipendier, men då är man ju också totalt beroende av en mecenat. Då är det ju tur att vara lyckosamt att vara finlandssvensk, för då finns det en mecenat, men den kan ju inte, man kan ju inte, ingen lever ju på kulturfonden liksom hela livet och det skulle inte vara helt vettigt heller.
Nej. Men man måste ju vara såhär Kjell Westö och sen får man såhär 5-årsstipendier och så
exakt,
kan man såhär andas
exakt
ut i 5 år.
Precis. Men det har jag tänkt också det att det, jag vet inte om det är ens ändamålsenligt, alltså för att på något vis tycker jag väl att det skulle vara rätt skönt om det var så att jag kunde hitta ett halvtidsjobb som jag kunde göra, som just skulle vara inte konsumera mitt hjärta och min själ, utan bara verkligen vara ett sätt att betala hyran och sen kunna skriva ut över det.
Mm.
Och jag menar, jag vet folk som lyckas med det, men jag har inte ännu själv då tvingats till det, för att jag har varit studerande väldigt många år, och jag ska vara det nu 2 år till, så det har varit min sådär, jag menar, då har jag levt på den typen av bidrag eller sådär, sett studiestödet som mitt mecenasbidrag i det här fallet. Men att jag vet inte på något sätt, eller det är just det här med att hålla på med sånt som man brinner för, och att är det liksom, eller ja, vi talar om det här för att vi är banden, när du talar just Johanna om att du inte vill se dig som konstnär, just för att du tycker att det skulle, eller det handlar väl också om konstnärsrollen, men har det också, hur tänker du där med ekonomi? För att grafiker är ju en bransch som är väldigt tydligt ekonomiskt liksom kopplad.
Jag tycker om den branschen just för att den försöker kombinera konst och pengar och det där, vilket ger mig mera möjligheter, att i princip så tränar jag upp mina de här konstnärliga redskaperna, liksom jag tränar upp min så där visuella uttrycksförmåga och allt sånt här, men sen behöver jag inte vara beroende av stipendier och så vidare. Jag tycker att det är liksom, och sen just det här, den västerländska konstnärsrollen, så den är liksom på något sätt, tycker jag, helt jättejobbig och på ett sätt jätteointressant. Ja, men typ genier liksom. Och också så här liksom den autonoma konsten, det vill säga en konst som skulle vara helt fri från allt annat. Och då en konst som lätt bara börjar liksom, det finns en jättestark trend inom nutidskonsten som nu kanske börjar försvinna småningom, men att en konst som bara kritiserar konstfältet, att det blir så där liksom introvert, jag tycker det är jättetråkigt liksom, att jag är hellre liksom intresserad av att vara engagerad med världen och med liksom med samhälle och liksom på något sätt just försöka kombinera saker. Och just det här konstnärsgeniet, det är en så här otrolig mytologi liksom kring det.
Och ganska manlig.
Jättemanlig, alltså den är ju liksom formulerad så där på 1700-talet så där specifikt liksom som en manlig människobild och en manlig individ.
Ja.
Och, så att liksom, och det handlar ju om att framförallt provocera och vara originell.
Mm.
Och de här två begreppen är ju jätte så där liksom laddade. Att vad betyder det att provocera och liksom vad betyder det att vara originell?
Mm.
Och så vidare, att jag är liksom intresserad av de här själva sakerna och ämnena, och där kommer det kanske också den journalistiska bakgrunden in, att liksom jag har inget intresse av att sådär lyfta fram min person så hemskt mycket.
Men tolkar jag det rätt, jag tänker när du säger att du ändå, att det här med att kombinera konst och pengar, att, för att, men man behöver ju alltid pengar, också när man skapar så att säga oberoende, så får man ju pengar någonstans ifrån, så upplever du att det är hederligare att då jobba med liksom uppdragsgivare, för att då vet man varifrån pengarna kommer och på vems uppdrag man gör det, och sen måste man försöka vara så pass fri man kan inom den ramen, eller hur, för jag tänker det som känns som faran är väl om man sitter och gör typ då reklam för någonting man inte står för, eller består det den
aspekten? Absolut, och då tänker jag kanske att det här konstbegreppet är ju så invecklat, men jag tänker kanske inte heller egentligen konst utan liksom kreativt arbete och så här och pengar. Och sen är det där ju den där stora frågan, att skulle jag kunna sitta och göra reklam för något korvpaket eller någonting sånt här. Men kanske liksom framförallt så här att jag skiljer på de här hemskt mycket. Jag har mina konstprojekt som jag gör liksom vid sidan om. Och sen har jag det här då som skulle kunna vara min liksom brödföda.
Hur funkar det här då när man är filosof? Jag tänker på tal om manliga genier och annat.
Ja,
det finns där också. Man magister syn på. Ja, korrektionen. Right. Ja, vad ska man säga? Det är också en bransch som är otroligt som stipendieberoende. Som snurrar kring att som få stipendier, ha projekt, om vi nu pratar om den akademiska filosofin, alltså, sorry, också var vi universitetet. Själv så är jag ju inte längre vid uni, utan för det, så jag vet inte riktigt var jag är, utan i no man's land och allt möjligt, så känns ganska oklart just nu, så arbetsmässigt, att ska jag söka stipendier, ska jag söka just som du Ylva sa, deltidsjobb som kan få det att gå runt, eller ja.
Mm.
Så jag står inför någon slags vägval just nu. Men ja.
Men hur tror du att filosofin eller tänkandet mår bäst? Alltså, är det bra att göra det på uppdragsgivare? Eller, Eller skulle det vara bättre att vara totalt liksom inte ha en ekonomisk, vet du, morot, eller bara måste liksom leverera resultat för någon viss lön, alltså ja, någon som, åt någon som betalar ens lön?
Svårt att säga såklart, men problemet med liksom det här stipendiesystemet är ju att det är extremt liksom trendkänsligt, att det skapar så filosofiska trender om vad som är inne just nu och vad som är ute, så får inte pengar, och så blir det så här maskineri som folk såklart, för att de vill finansiera sin forskning, försöka anpassa sig till, och det här är ju ganska trist. Och sen är det lite annat om man har liksom ymnesten att ha en tjänst någonstans. För då har man ju en tjänst och kan göra saker ganska mycket friare. Men i dagens läge är det ju jättefå som har tjänster någonstans. Så det är ju som dream on.
Mm. Ja. Nej, men det är det som jag tycker är så deprimerande. För att jag tycker att det här mittemellan stadiet är nästan det svåraste. Att har man en tjänst och någon har lovat betala en liten no matter what, förstås så länge man nu inte gör någonting helt tassigt, så kan man vara ganska fri. Och det här är också som journalist, tänker jag. Då kan du också jobba långsiktigt på ett annat sätt. Eller sen då om det du gör inte alls är beroende av, alltså du får din ekonomi på något annat sätt fixad, så då kan du också vara ganska fri. Men det här, det kan jag kanske uppleva, att när man är mitt emellan och jobbar liksom, vill jobba med det som man så där, det som känns som det här som är det ens kreativa liksom på något vis, vad ska vi säga, nu klumpar jag ihop liksom då tänkande och skapande och så här, men ska få pengar för det, så då kan jag tycka att det kan ibland kännas som det mest ohederliga, när man nästan låtsas göra någonting som ska vara skapat på ett fritt sätt, och sen är det ändå inte det, för att du har gjort det för att motsvara någon viss liksom.
Men jag vet inte heller om jag tycker att det där liksom, Jag ser inte kanske direkt liksom problemet i det. Att jag är inte övertygad om att det blir bättre bara för att du är på något sätt helt fri.
Mm.
Att det är ju liksom kanske att ifrågasätta hela den här liksom modernistiska konstbegreppet också. Att sådär, att liksom det måste ju få finnas både och, men det där. Men jag tycker att det finns också ett sådär över, liksom, att det finns för mycket fokus på det här liksom fria skapande. Att det blir inte nödvändigtvis alltid intressantare. Att till exempel, om vi nu tar en av mina favoritkonstnärer som exempel, så Iju Susiraja. Så hon har ju jobbat, alltså hon är en sån här då finsk fotokonstnär som har fått ett självporträtt. Och man känner nu igen den på det att hon är ganska överviktig. Och sen har hon då liksom fått sig i ett så här alldagligt finskt vardagsrum och med olika så här föremål då, som hon har på något sätt, som hon interagerar med kroppen och de här föremålen. Jag intervjuade henne en gång och hon berättade liksom att hon hade haft en jättelång väg till att hon överhuvudtaget våga ta steget och söka in till en konstskola. Mm. För att hon kommer från arbetarfamilj, liksom en förort i Åbo. Och så hade hon jobbat med allt från smörfabrik och städning och liksom allt möjligt sånt här. Jag på något sätt tycker att allt det där kan också vara en resurs. Att i princip så är det ju det här stipendiesystemet bygger just på det att konsten ska vara liksom fri. Men att det är inte, jag ser det här idealet liksom som att man kanske kan också ifrågasätta det. Att du får ju liksom impulser från din omvärld och du liksom, jag tycker det är viktigt att konstnären också engagerar sig med omvärlden och inte sitter liksom som Kant i sin stuga. Och han var nog sådär på många sätt liksom, hans taktik fungerar, men sådär, men att i många fall så kan jag tänka att det är också att man kan ifrågasätta det där, att man kanske inte behöver liksom leva upp till den här autonoma konstnären.
Ja, det håller jag också med.
Det är absolut, och jag tycker för det är just, det blir ju en väldigt tydlig alltså begränsning vem som kan ägna sig åt det.
Exakt.
Så det håller jag med om, och det är kanske någonting också av en gammal, det är verkligen helt säkert när jag lyssnar på mig själv, att det är ju bara en gammal laddning som finns kvar i att tänka att det är ofint att liksom
att
jobba för någon annan, fast vi alla gör det. Alltså det är ju som att vi, ingen av oss är ju ändå fri, det är bara att fråga vem man liksom svarar mot.
För att citera Nobelpristagaren Bob Dylan, you gotta serve somebody. It might be the devil, might be the Lord, but you gotta serve somebody.
Might be Carl Gustav Berg. Men om vi ska komma tillbaka till, jag tycker ju inte att vi har lämnat feminismen överhuvudtaget, men jag upplever ändå att vi kanske måste gå tydligare och knyta till den lite igen för att på något vis ändå inte bara halka ut i konsten och filosofin och arbetet på den, även om det då hör ihop. För jag tänker att att det som är på något vis ett stort problem skulle jag uppleva jag idag som är knutet till feminismen är det här att den feminism som serveras åt oss på tal om work, work, work mm. är det här att du som kvinna och man, men om vi nu talar om kvinnor, ska liksom ta då just ansvaret för din egen ekonomi. Det talas jättemycket om det här att okej, vi ska få dagistjänster, vi ska få liksom det här hur vem som ska kunna vara hemma med barnet si och så, och du ska liksom. Och det är jätteviktiga saker, alltså det är verkligen viktiga saker för att det ska gå att få någon sorts jämställdhet. Men det som jag tycker är så deprimerande med allt det här är det att man tappar helt bort den här, eller man, det är just det här som vi redan var inne på, att man har ett gammalt ideal om den här fria lönearbetande individen som har varit förbehållet männen, men som nu kvinnorna ska få åtnjuta också. Och sen tappar man liksom bort det, att ja, men är det liksom, var det ett vettigt ideal ens från början? Alltså, ja, kan vi leva enligt det här? För att det går ju då till att man måste istället liksom, okej, om kvinnorna ska städa och inte männen börjar städa, ja, då ska vi betala någon, oftast immigrant, att städa våra hem och just få sådana hushållsavdrag och sånt. Mm. Eller vet du, just ha dagis, folk, barnen ska vara på dagis tidigt, varför är det så himla bra egentligen? Men ifrågasätter man det så då är man någon som är kvinnofientlig för att...
Ja,
varför är det så här och hur ska man kunna göra istället?
En sak för att jag tror att det är viktigt att göra upp med en slags klassblindhet som finns i en viss bild av liksom självförverkligande och oberoende skapande på arbetsmarknaden som kvinna. Och som alla möjliga andra också, men ja, om man tar just kvinnor, som att det blir ju den här bilden att allt slags, eller som du sa, allt slags ekonomiskt oberoende är bra, och då har man liksom gjort sitt, och man kan leva familjeliv, leva liksom med sitt jobb, liksom have it all, och ja, då är det perfekt. Men det som inte finns med i den här bilden är vad det innebär på riktigt för olika typer av människor, som du sa. Vad innebär det för den här städerskan som städar hemma hos någon tjänsteman? Eller vad innebär det för konstnären som lever på stipendier? Eller för någon som jobbar i kassan på något snabbköp? Vad innebär det för en lärare som har så här ganska dålig lön men ändå tycker att jobbet är bra? Och så? Ja. Att det verkar så entydig, den här bilden, och det är bekymmersamt. Och att den är väldigt entydig i sin individualism kanske också.
Ja, det ideala skulle ju vara att alla bara kan arbeta mindre, ha mer fritid liksom, och ha mer tid för sina barn då, eller för någonting. Att det, ja, det är ju liksom det grundläggande problemet, att det ska ta så mycket av ens tid. Och jag tänker att man borde prata om att vara ett bra liv som helhet.
Liksom. Exakt, det är det som jag tycker att det är den diskussionen som inte alls förs, och det förs inte heller på politisk nivå när det dras upp nya riktlinjer och budgeter och så här, så det är ju ingen som frågar, nej, det är ju bara hur ska vi få det att gå runt, och det är samma sak som jag tänker att ha hamnat på arbetslivet, hur ska vi få det att gå runt istället för att fråga sig att hur ska vi leva meningsfullt och så lyckligt som möjligt och utan att liksom utnyttja en massa andra människor, för det är ju det som tänker jag att i det samhälle vi har nu så är det ju ofrånkomligen så att man nästan alltid utnyttjar någon annan. Och det är liksom, och jag tänkte mycket på det där att det är ett stort problem och att vi blir så otroligt ensamma. För att det sätter så mycket i ansvar på individen. Att du ska själv fatta de kloka besluten. Du ska liksom, om man då tänker att ta ett exempel att vara liksom kvinna i då, om vi tar ett helt, någon som på ett vis lever så som samhället vill, typ en kvinna i en heterosexuell kärnfamilj som liksom har barn, så för att hon ska kunna vara både en god medborgare och en god feminist, så borde hon liksom själv då förstå att hon ska gå tillbaka på jobbet tidigt, hon ska liksom, vet du, barnet på dagis, och vet du, se till att hon inte gör för mycket av hushållsarbete, det vill säga anställa en städare. Alltså det är väldigt mycket som är liksom... Ja, precis. Istället för att på något vis försöka säga det som att det här är liksom ett... Jag tror att lösningen ligger på ett kollektivt plan. Alltså också när det kommer, förstås jättegärna på statlig nivå, men också tror jag så här i... när det kommer till liksom privatlivet, att man skulle kunna uppmuntra mycket mer folk att just dela på jobb, som vi har pratat om någon gång också. Att sådär, varför ska, det är ofta så att de som har ett jobb jobbar allt för mycket och sen är många andra arbetslösa istället för att man skulle arbeta liksom halvtid eller någonting som hänt. Och när det kommer till barn, att man ska på något vis, att det skulle bli vanligare med att man kollektivt liksom tar hand om, alltså om man har folk som bor nära en som också har barn, att det inte skulle handla om att de alltid måste på dagis, utan man kan liksom turas om att vara med barnen och så här. Skapa den typen av kommunitetskänsla. Men det är nog jättesvårt. Jag menar, jag kan sitta här och ha ideal om det, och jag vet inte alls om jag skulle kunna leva upp till det i praktiken. Alltså.
Jag tycker liksom att jag tycker det där är jättefina tankar och allting, men jag tycker att där igen blir det på ett sätt på individernas ansvar. Att jag tycker verkligen specifikt borde det vara på statens ansvar. För det har också varit liksom, jag menar, hela välfärdsstaten när den byggdes upp, så det var liksom någonting kollektivt, och det var det att nu ska liksom alla få utbildning och så vidare. Att visst tror jag också på så här medborgaraktivism, att man kan liksom i viss mån då liksom försöka då att leva ett annorlunda liv.
Men då måste man också själv ta initiativ, och det är jag också emot.
Precis,
jag håller helt med.
Det borde kunna finnas i samhället en ännu större diskussion om det. Och det borde kunna liksom utlöpa i helt politiska beslut. Jag tycker överhuvudtaget i politiska debatten så pratar man jättemycket och alltså jättelite om det där just liksom om människan helt enkelt. Eller om så där just liksom moraliska frågor och så vidare.
Jag håller också med både om att man pratar alldeles för lite om hur vill vi att vårt liv ska se ut, vad är ett bra liv. Sen är jag kanske lite kluven med liksom vad är utopin, vad är liksom idealet. På kort sikt så här och nu skulle jag också säga att det finns mycket liksom statliga lösningar som är bra. Det är viktigt att här och nu liksom fixa välfärdsstaten i skick igen. Och inte låta det liksom förfalla. Det, och skulle jag tycka att det är projektet liksom, ja, för stunden. Sen kanske jag också tycker att vid sidan parallellt är det viktigt att liksom skapa alternativ till en stat som trots allt bygger på liksom det privata näringslivet och ja, kapitalismen som logik. Så att staten är jättefragil på det sättet att den hela tiden liksom förutsätter en kapitalism som snurrar, annars hamnar den i kris och det är så kört. Och därför skulle jag tycka att det är också viktigt att liksom, det finns något annat, liksom, ja, just något medborgarsamhälle som är mer robust.
Ja. Men jag tycker det är svårt att veta vad man ska göra själv, jag ska göra liksom själv i det här situationen. Att vad är liksom... Eller, och det är liksom, du tycker att jag upplever konkret nu när jag blivit färdig med, för jag blev färdig med en annan magister, min första magisterexamen i vad heter det, våras, och nu har jag bara skjutit på något vis, upplever jag vuxenblivandet genom att läsa en magister till. För att det känns som att det är jätte, jag menar jag tycker att det är på något vis, jag vill inte att det ska vara mitt individuella ansvar att göra rätt, och samtidigt tycker jag att det känns jätte, alltså det att inte försöka göra det bästa man kan, eller liksom, vad det då sen ska vara, det är det som inte riktigt vet. Att vad är det bästa man kan göra då i den här situationen på något sätt med liksom en feministisk, vad heter det, medvetenhet. Även om alltså jag märker gärna med ordet feministisk, att det som jag tycker är så svårt med att sätta in det hela tiden är det att jag kan bli eller jag är väldigt allergisk mot att folk vill feministstämpla sina liv, för att det tycker jag inte att oftast säga så mycket alls. Att på något vis är feminism, ett feministiskt liv som jag upplever det, är ju ett liv som helt enkelt tar hänsyn till andra och vill motverka förtryck och så vidare. Och att det på något vis inte är någonting du kan egentligen någonsin stämpla som att okej, men det här är nu feministiskt liksom, värdigt.
Jag tycker att det är liksom hela tiden det är liksom ett aktivt sätt att agera i världen liksom. Att min sådär feministiska kamp går liksom helt in i mitt privatliv och i mitt arbetsliv liksom. Och min strategi är kanske just att sådär slappa mera. Att helt liksom att gå emot det här duktig flicka sådär medvetet och aktivt. Och också sådär, vilket ju är feminismens tycker jag största sådär gåva för mig, är att man ser så här maktanvändande och allt möjligt också i offentliga rummet. Och vara liksom medveten om det och då liksom agera sådär liksom emot det och så vidare. Men där blir det också lite sådär att då är man ju med i det där spelet och spelar det. Men typ sådär att man är i ett möte, på ett möte och sen Och sen så där kanske man upplever att man inte skulle våga säga någonting riktigt. Men så säger man ändå liksom, bara för att man vill inte att det är bara män som pratar och så här. Men det blir liksom jätte, för mig är det så där jättekonkret. Men att i fråga om så där bredare perspektiv så kanske bara att liksom, no, just så där att liksom att bara försöka gilla sig själv och inte pressa sig själv så hårt. Att liksom se till att mitt liv som helhet är en fungerande helhet. Men det är ju också jätte så här individcentrerat, att inte vet jag vad jag gör för någon annan. Annat än att jag försöker vara någon slags förebild, eller inte förebild, men kanske försöka liksom i det offentliga rummet så där arbeta mot vissa stereotypier och strukturer.
Jag tänker ganska mycket på att försöka, eller jag tycker att det kan vara, för att det som vi var inne på den från början var det med konkurrens, och där tänker jag att man kan också, den kan man ju vägra på något sätt genom att inte försöka se sina kollegor som medtävlare, utan istället försöka liksom, jag menar, lyfta fram andra som man tycker gör bra saker och försöka liksom dela med sig av arbetsuppdrag, inte tänka att jag måste göra allt för att klara mig själv. För det tycker jag är så provocerande, det upplever jag nog väldigt mycket, både jag har ju också då varit lite inom alla sådär nosa på hur det skulle vara att ha en karriär inom det akademiska, och jag tycker att det är liksom det som gör mig hemskt sådär avtrubbad, den där konkurrensen, när jag tycker att jag har haft bland de finaste samtalen någonsin, också med, alltså inom akademiska, man kan jättefina samtal inom det akademiska, där man ser varandra som just att okej, tillsammans skapar vi en kunskap som är större än om jag sitter här och du sitter där. Men sen när det kommer till att söka pengar så är det viktigt vems namn står på pappret. Liksom sådana saker.
Och det är det som gör det så svårt att liksom, även om folk har god vilja och vill vara liksom snälla och schyssta och är kompisar, så finns det liksom strukturer som inte går att rubba bara med snällhet. Och liksom, jag är så förbannad att det är så här att vi kan inte rubba de här strukturerna bara genom att bestämma för att vara schyssta. Och där, ja, alltså jag vet inte. Vad ska man göra? Ska man liksom bilda sig alternativa fackföreningar som liksom kan liksom bryta upp det, eller så här kollektiva rörelser?
Det finns ju... Strejka är ju alltid bra. Ja, det finns ju i sociala medier, eller på Facebook finns det så här grupper för kvinnor, alltså, som är bara för kvinnor då. Folk som identifierar sig som kvinna. Som, vad heter det, går ut på att dela kunskap och stötta varandra. Och jag tycker att det är jättefint liksom. Och det är någonting som jag tror kanske att manliga sammanhang inte har på samma sätt. Alltså det är liksom helt fritt fram att fråga vad som helst. Man kan sätta sin sådär CV dit och be någon ge feedback. Eller om man har någon om man rekryterar kan man sätta dit liksom någon sån här, skriva någonting dit och...
Det här borde ju alla få göra. Jag tycker det finns jättemånga män som skulle må väldigt bra av det
här också. Jag tycker det är det som är så skönt med så här specifikt då liksom feministiska sammanhang. Att det finns en otrolig lojalitet där. Och faktiskt en sån där empati som jag upplever liksom att är jättekonstruktiv.
Ja.
Och jag tror ju nog, även om jag håller med Maria om att det inte går att vara liksom, vi kan inte ha sådär bamse-attityden att vi ska vara snälla och sen blir det bra. Men ändå så tänker jag nog att det är någonting i det där att försöka bara, men då upprätta sådana mikro, vad heter det, alternativa samhällen där det kan funka. Men sen då inte heller bli för isolerad i dem heller, för att det tänker jag ändå, målet måste ju vara att det här ska sippra ut och bli någonting som ska praktiseras överallt. Och det tycker jag alltid är det svåraste med det här, att inte heller bara gosa på i sin lilla utopi. Precis, fast det är också, man behöver det för att, tänker jag, få styrka.
Jag tror också man behöver det för att överleva. Så jag vill behöva sådana samhällen.
Ja, det är jag säkert inte sönder dem.
Nej, absolut inte. Jag tycker det är bara så, jag vet inte, det är så provocerande att det ska måste vara ett undantagstillstånd där det är så. Även om det är så av en orsak, verkligen. Jo, men det tycker jag, det känns som en bra konkret sak man kan försöka också då, som ändå inte liksom bara ligger på individen, utan på att de här sådana här sammanhang finns och man kan utveckla dem och man kan försöka.
Absolut.
Liksom.
Och jag tycker det fina med Astra har också, tycker jag, alltid varit ett sådant sammanhang, att det är ju en tidning som går, eller liksom styrelsen jobbar ju alla frivilligt och så vidare. Men jag tycker att det liksom, visst finns det sådär att okej, alla ska dra sin strå till stacken, men det finns också en sån här grundläggande empati som är sådär att man kan säga liksom att att jag orkar inte till exempel nu eller så vidare. Jag tycker att det är någonting som är jättefint. Mm. Och det är ju i princip en motvikt också mot så här kalltävlingssamhälle. Att liksom inte, att se, liksom omvärdera också det att vara, att vara en stark människa till exempel. Mm. Att det kan också vara att man liksom visar sig sårbar. Exakt. Eller så vidare. Ja. Att det är inte den där kalla, hårda, okänsliga liksom, darwinistiska liksom vinnaren.
Nej, för att sådär helt på hur det är på riktigt så är vi ju, ingen skulle klara sig ensam ändå, så det är ju bara en chimär när man tror att det ska vara ett ideal. Och där tänker jag då, för att knyta tillbaka till arbetslivet, att det är någonting som är jättebra att komma ihåg där också, att inte gå med på den där tanken om att den ensamma entreprenören är liksom lösningen till någonting, eller det är lösningen till det där systemet som inte funkar, för att nu kommer tillbaka till det Marie sa alldeles i början, det här, att det är det här systemet som borde liksom ifrågasättas. Och jag tror ju att det håller på att i någon mån kollapsa sådär sakta men säkert ändå. Problemet är bara att det kan göra hemskt mycket skada medan det håller på.
Och medan det kollapsar medan det i sin krisighet som vi ser just runt omkring oss.
Exakt.
Men jag håller helt med.
Ja, men att det är kris är också en möjlighet.
Absolut, det är just en möjlighet för nya liksom, livsformer och nya sätt att leva.
Just så länge det inte bara där så ska handla om att det är förbehållet vissa, de som har tillräckligt tidigt förstått att kollektivisera eller grunda små designerkollektiv eller så här. Att det, liksom, det är någonting som är jätteknepigt där. Och det där tycker jag var att det viktigaste med ett feministiskt perspektiv på arbetet skulle vara att komma ihåg att det kan inte handla om enskilda kvinnor, utan det handlar om alla människor liksom. Och att, sådär, att det på något vis där blir så tydligt att vi kan inte bara bry oss om en vissa grupp, för att det är så många som sen har olika, alltså det finns en massa olika problem.
Och hur allt hänger ihop också. Precis. Att liksom vårt, så som vi arbetar och konsumerar här, så det påverkar hur kvinnor i andra länder arbetar och konsumerar och så vidare. Att det är ju också sådär globalt perspektiv liksom. Att om målet då är att man ska jobba så mycket att man sen kan konsumera jättemycket, så alla de här fina billiga kläderna som vi köper, så de har ju sen, någon har ju gjort dem, och det är ju ofta kvinnor eller barn och så vidare. Att det går ju liksom så pass liksom, ja, det är ju så, har så stora verkan.
Absolut, och då blir det ju ännu mer provocerande och dystopiskt när man kan gå till en villig klädkedja och köpa en t-skjorta där det står typ feminist på.
Exakt.
Och så vet man att den är gjord av Bangladesh utan fackliga rättigheter och toalettpauser.
Eller den här H&M-feministiska kampanjen som de hade nu. Ja. Där det var så där massa olika liksom, men kvinnor som såg liksom olika ut, lite större och lite piercingar och lite rakat hår, och någon satt i någon så där metro och någon stod framför spegeln och jag vet inte.
Ja, det tycker jag är en jättestor fara när just den här individualistiska alltså när feminismen inkorporeras av det individualistiska kapitalistiska samhället, att det, just att man tror att det handlar om en identitet som man kan bara liksom haffa åt sig.
Precis. Exakt, det handlar ju om helt konkreta liksom kamper, och det handlar om liv. Det går inte att paketera i en snygg t-skjorta, det liksom bara går inte ihop. Alltså, det är inte liksom så här, det är inte mysigt, och feminismen kan ju vara sexy, men sådär.
Och kan vara mysig liksom, också, så det är väl det som att man ska liksom inte heller sticka under stolen med det, men att det ändå måste, just som du sa, handla om konkreta handlingar, konkreta liksom materiella verkningar som precis, inte bara är en yta.
Det är inte en filis liksom.
Nej.
Och konkreta sätt att de öppnar sig för olika andra människor, att olika som allianser som kanske inte man skulle tänka sig att säga på förhand. Typ så här, en allians mellan städerskor och som universitetsfolk eller vad som helst som kunde tänka sig.
Vi skulle behöva mycket mer och sånt, tror jag verkligen.
Ja, det tror jag också. Bara att folk skulle gadda ihop och säga, nu fan ska vi ändra på saker. Även om man kan från början skulle säga, vad har de här gemensamt? Så har folk ofta jättemycket saker som
finns ihop. Problemet blir bara att de aldrig möts liksom.
Ja, det är just det.
Olika.
Right, och därför tycker jag att det skulle behöva sammanhang där folk just möts, träffas på ett sådär vardagligt avsnabbt sätt. Så det skulle jag vilja ha i mitt eget liv, eller behöva också våga ta liksom, ägna mig åt sådana liksom, sammanhang som säkert finns här i Åbo. som jag borde liksom fundera att var kan man liksom träffa folk som inte bara akademiker, inte bara liksom finlandssvenskar utan ja, alla möjliga typer.
Absolut.
Det tycker jag att en personlig uppgift som inte är liksom individualistisk utan som är liksom att rikta sig utåt och
ja. Ja, ja, det tror jag faktiskt är jätteviktigt. För att det tror jag vi kan slå fast av den här diskussionen att ett feministiskt arbete är liksom ingen individuell uppgift utan det handlar om vilken sorts klimat vi kan skapa på ett en bredare front. Mm. Från att kräva arvoden av solidariska skäl för det vi gör till att just försöka bredda vem man överhuvudtaget ser i sin vardag så att man inte blir helt inne i
till att slappa mera.
Till att slappa mera, otroligt. Det tycker jag vi
inte har dåligt samvete för det.
Nej, att komma ihåg att det där med det där work bitch är liksom, det jag vill vara försiktig så jag inte förolämpar någon för jag förstår att work bitch kan betyda jättemycket och bra saker i vissa sammanhang. Men och jag vill inte shama någon för det känns totalt oproduktivt på alla sätt. Men ändå att det liksom, det är inte, det, man måste ju fråga sig varför man jobbar och vad det ska leda till och vem som ska få ut någonting av det och vad man vill liksom på lång sikt att ens, hur ens liv ska se ut och allas liv ska se ut. Det är så stort.
Ja, men det är inte omöjligt att, jag menar, nu har ju folk, just fackförbund och så vidare har ju faktiskt organiserat arbetet tidigare, det bara håller på att sippra ut nu, det håller på att liksom såhär individualiserat att det är liksom, ja okej, det är en stor fråga för att det berör nästan alla liksom. Det berör människor som jobbar och människor som inte jobbar liksom. För att det är just som, det är just det här neutraliserade arbetsbegreppet liksom. Men det går att organisera sig kring arbete. Det är ju liksom det man måste sådär tro på, eller det historien har visat att det går. Ja. Att, let's do it.
Precis. Upp till kamp.
Ja, men hur långt är det till riksdagsvalet nu igen?
Ja. Tycker jag att den här har varit allt för länge redan.
Forever.
Ja, på riktigt. Ja, men jag tror man måste försöka se då var finns det ens närmiljö som man kan också. Men också, ja, utan att du egentligen lägger ansvaret på individen. Utan bland, blir jag upprepa mig
själv. Nej, men det är ju både och.
Det är både och. Det är både och.
Allas ansvar också. Som vi delar.
Ja, exakt.
Och att just sluta shama sig själv och sluta shama andra tror jag nog är liksom att istället försöka sporra till att våga slappa mera.
Och försöka så här hantera också så där avundsjukan som uppstår inom så här kreativt arbete.
Det,
det finns en så här otrolig också så där, för det är så hårt tävling liksom, så att man blir liksom, ja det blir liksom så här, ja att man upplever liksom att man tävlar med alla sina så där, sina kollegor för att de är så många och sådär. Att försöka hantera också de känslorna så aktivt. Att försöka vara genuint glad för någon annan om det går bra.
Jag tyckte att den här feministiska gruppen som du pratade om att dela kunskap lät så jättebra. Det låter ju verkligen som ett projekt som motverkar den här typen av missunnsamhet och ensamhet och avundsjuka. Så det låter ju helt super.
Absolut. Man ska kunna ordna en sån fysisk grupp också.
Ja,
säkert vara bra.
Absolut. Och det tror jag att samma sak gäller också om man inte jobbar i den här branschen utan någonting annat. Eller om man är, vad heter det, hemmamamma eller någonting. För där finns ju också, nu är jag ju inte arbetat det själv, men jag vet att det är så mycket hets och avundsjuka och sånt mellan den yrkesgruppen också. Alltså, vem lyckas laga den bästa ekologiska maten åt sina barn och så vidare. Att där skulle också vara bra med mera just alltså kollektivisering och demokratisering av kunskapen, dela med sig och uppmuntra istället för att bara säga, jaha, du gör sådär, okej. Liksom.
Absolut, och där tror jag det spelar in också och i arbetslivet överlag, liksom hur det här personliga och offentliga har flytt ihop. Att liksom via Facebook till exempel så liksom några år tillbaka så var Facebook någonting mycket mer sådär på ett sätt liksom personligt, men nu är det ju väldigt, väldigt mycket så här personligt brandande och så här. Och då också via alla bloggar och sån här så finns det nytt krav på att ditt liv ska se ut på ett visst sätt, rent visuellt liksom. Och att det här på något sätt liksom blandar ihop helt, att det är på något sätt oklart att vad är faktiskt privat och vad är liksom, var är du, just bloggarna är ju så här, var börjar du ditt privatliv och var börjar ditt arbetsliv? Att det här är ju också liksom en del av det, att det allt blandas ihop liksom.
Ja, absolut. Och att det då kan bli svårare att, att vara arg på det som är dåligt, för att man förväntas bara själv att ha, liksom, ta ansvar för allting. Och du själv, om ditt liv inte ser ut som en glansbild, så då är ditt personliga misslyckande det är inte systemet som har svikit dig.
Och det blir svårare att prata om saker som är dåliga eller skamliga och allt sånt i arbetslivet med andra, om man har den här bilden av, liksom, att skapa någon slags brand.
Man börjar liksom se på sig själv och sitt liv så där utifrån.
Ja, exakt.
Det är ju alltid farligt.
Det är jättefarligt.
För att sen tappar man lite så där sig själv.
Finns det någonting som ni nu bara skulle vilja säga, så är det nog det nu. Or forever, hold your peace.
Bara slappa mera.
Upp till kamp.
Upp till kamp och slappa mera.
Ja, att kombinera.
De går absolut att kombinera.
Bra.
Det tror jag också. Och bryt ut ur bubblorna. Det var väl sådär, de tre sakerna som vi tänker på.
Ja.
Bra, hej! Du har lyssnat på Astrapod, en podcast om samhälle, kultur och feminism. Idag pratar vi om arbete. Och vi som har pratat är Ylva Pereira, Johanna Brun och Marie Lindman. Ha det så gott, vi hörs!
Hejdå!
Hejdå!
Hejdå!